Det som inte dödar oss, av David Lagercrantz. Prolog. Ett år tidigare i gryningen. Den här berättelsen börjar med en dröm. Ingen märkvärdig dröm heller för den delen. Det är bara en hand som rytmiskt och ihållande slår mot en madrass i det gamla rummet på Lundagatan. Ändå får den Lisbeth Salander att resa sig från sin säng i den tidiga gryningen. Därefter sätter hon sig vid sin dator och börjar jakten. Del 1. Det vakande ögat. Första till den 21 november. NSA, National Security Agency, är en federal myndighet i USA som lyder under försvarsdepartementet. Huvudkontoret ligger i Fort Meade i Maryland längs motorvägen Patuxent. Sedan grundandet 1952 arbetar NSA med signalspaning. Idag främst av internet och telefontrafik. Myndigheten har gång på gång fått utökade befogenheter och avlyssnar numera över 20 miljarder samtal och korrespondenser varje dag. Kapitel 1. Tidig november. Frans Balder hade alltid betraktat sig som en usel far. Trots att August redan var 8 år hade han knappt ens försökt att axla rollen som pappa tidigare, och ingen kunde påstå att han kände sig bekväm med uppgiften nu heller. Men det var hans plikt. Han såg det så. Pojken for illa hos hans exfru och hennes förbannade man, Lasse Westman. Frans Balder hade därför sagt upp sig från sitt arbete i Silicon Valley och flugit hem. Och nu stod han närmast chockad på Arlanda och väntade på en taxi. Det var ett väder från helvetet. Regnet och stormen piskade honom i ansiktet, och för hundrade gången undrade han om han verkligen gjorde rätt. Han, av alla självupptagna dårar, skulle bli pappa på heltid. Och hur vrickat var inte det? Han kunde lika gärna ha börjat arbeta på zoo. Han visste inget om barn och knappt något om livet överhuvudtaget. Och det märkligaste av allt, ingen hade bett honom om det. Ingen mor eller mormor hade ringt och bönat och sagt att han skulle ta sitt ansvar. Han hade beslutat det själv. Och nu tänkte han, i trots mot ett gammalt vårdnadsbeslut och helt utan förvarning, bara kliva in hos exfrun och hämta hem sin pojke. Det skulle säkert bli kalabalik. Han skulle säkert få duktigt med spö av förbannade Lasse Westman, men nu var det som det var. Och han hoppade in i en taxi med en kvinnlig chaufför som maniskt tuggade tuggummi och försökte konversera honom. Hon hade inte lyckats ens en av hans bättre dagar. Frans Balder var inte mycket för småprat. Han bara satt där i baksätet och tänkte på sonen och allt som hänt den senaste tiden. August var inte den enda, eller ens den främsta orsaken till att han slutade på Solifon. Hela hans liv befann sig i ett brytningsskede, och ett ögonblick undrade han om han verkligen skulle orka. På väg in mot Vasastan var det som om blodet lämnade honom, och han tryckte undan en impuls att ge tusan i alltihop. Men han fick inte backa nu. Han betalade taxin på Torsgatan och bar ut sin packning och lät den stå strax innanför porten. Och det enda han tog med sig upp för trapporna var den tomma resväskan med den färgsprakande världskartan han köpt på San Francisco International. Därefter stod han flåsande utanför dörren och slöt ögonen och föreställde sig alla tänkbara scener av bråk och vansinne. Och egentligen, tänkte han, vem skulle kunna klandra dem? Ingen dyker bara upp och rycker ett barn från dess hemmiljö, allra minst en far som tidigare bara engagerat sig genom insättningar på ett bankkonto. Men det var en nödsituation. Han uppfattade så. Och därför bröstade han upp sig och ringde på, hur mycket han än ville fly från alltihop. Ingen svarade. Inte först. Sen flög dörren upp och Lasse Westman stod där med sina intensiva blå ögon och sin